Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittets gäst är statsvetaren och författaren Magnus Norell. Magnus har varit med i Dekonstruktiv kritik förut, men det var några år sedan, och länk till det avsnittet finns i vanlig ordning i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com. Då diskuterade vi bland annat Magnus bok Kalifatets återkomst och fejden mellan Magnus Norell och professor Mattias Gardell, och då använde jag ordet professor i dess vidaste bemärkelse, alltså när det gäller Mattias Gardell. Så vid bemärkelse att professor i det här fallet betyder läderbyxan. Till det här mötet har jag läst Magnus Norells bok En personlig resa, som är en samling anekdoter om hans resor i världen, framförallt till destinationer som Sri Lanka, Afghanistan och Pakistan, Libanon och så vidare. Boken förklarar på ett övergripligt sätt Magnus Norells bild av världen, och han väver in sina gedigna kunskaper om kultur, historia och politik, vilket ger även läsaren en förståelse för de krafter som samverkar i några av världens mest uppmärksammade konfliktområden. Men först en snabb kommentar om Bolagsverkets fulspel mot mitt förlag, Samizdat, och ett stort tack till dig som stöttar Dekonstruktiv kritik via Patreon, PayPal, Bitcoin eller Swish 0768-943737. 0768-943737. Alla sätt att donera hittar du i beskrivningen av avsnittet, oavsett vilken plattform du lyssnar på. Dekonstruktiv kritiks affärsmodell är helt donationsdriven, så om du har lyssnat mycket och ännu inte skänkt en slant, gör gärna det. Till dig som redan gjort det är jag oändligt tacksam. I beskrivningen hittar du också länk till avsnittet, det här avsnittet, på hemsidan aronflam.com, och när du ändå är där föreslår jag att du går in på fliken merchandise och köper julklappar till hela familjen, alla dina arbetskollegor och vänner, och varför inte en främling på stan. Där finns julröda t-shirts och muggar med budskapet krossa socialismen, samt svarta t-shirts, hoodies och muggar. Även sådana med texten Your feelings are hurting my thoughts, som är Dekonstruktiv kritiks motto. Samt givetvis boken Det här är en svensk tiger, som snart sålt slut på den här upplagan. Vill du hinna få själv eller ge bort ett exemplar till jul, är det alltså en god idé att göra det på aronflam.com nu. Vill du ha ett signerat exemplar av boken har jag lagt upp ett särskilt julpaket där du kan köpa både ett signerat ex av Det här är en svensk tiger och då på köpet få stand-up-antologin Jag bombade, som handlar om svenska komikers misslyckanden, både professionellt och privat. Skratt är ett bra komplement till just misslyckanden. Det åtgärdar inte alltid problemet, men gör misslyckandet mindre obehagligt och lättare att bära. Båda böckerna säljs via mitt förlag Samizdat, som jag har startat med Gustav Moell, som var min redaktör på Det här är en svensk tiger. Det var dock nära att förlaget inte fick heta Samizdat. Bolagsverket, som är en myndighet som man registrerar nya företag hos, ville nämligen inte släppa igenom namnförslaget. Vanligtvis är det så att när Bolagsverket inte vill godkänna ditt företagsnamn, så beror det på att namnet redan är upptaget. Så döm om vår förvåning när Bolagsverket inte ville godkänna Samizdat Publishing. Om du inte känner till vad Samizdat betyder är det inget du ska känna någon skam för. Om du inte levde bakom järnridån i Östeuropa när det begav sig, det vill säga. Ordet är ryskt och Samizdat definierades i det totalitära Sovjetunionen som litteratur som inte var godkänd av staten. Sådana texter som dissidenter träffades för att tillverka, distribuera och läsa i hemlighet. Förbjuden litteratur. Att det redan skulle finnas ett förlag i Sverige med det namnet förvånade både mig och min kollega Gustav. Även om jag hade en aning om att det inte berodde på att namnet var taget. Gustav var beredd att söka nytt namn. För min egen del hade vi kunnat heta Pettersson och Bendel förlag. Men för att avgöra huruvida jag bara var paranoid eller inte så fick Gustav sköta ärendet. För vi ville i alla fall veta om namnet redan var upptaget. Och det var det inte, visade sig. Så här skrev Bolagsverket. Hej, Bolagsverket vill ha kompletterande information för att kunna slutföra ombildningen av ert nya bolag. De skriver, samtliga namnförslag innehåller ord som kan väcka anstöt hos allmänheten. Namnen strider därför mot goda seder och bruk. Skicka in nya namnförslag. Eftersom Gustav tog över i ärendet för att jag kan bli lite kolerisk eller för att han vill se om det bara hade med antipati mot mig att göra, så skrev han till handläggaren på Bolagsverket. Hej Simon. Hoppas allt är väl. Jag heter Gustav Moell och är en av två delägare i bolaget som nyligen via ombud skickade in en ansökan till Bolagsverket om att få bilda aktiebolag. Jag blev mycket imponerad och en aning förbryllad då jag via ombudet idag nåddes av beskedet att samtliga av de tre bolagsnamn vi ansökt om nekades. Då samtliga namnförslag innehöll ordet Samizdat antar jag att det är det ordet du syftar på när du fattade beslutet att detta ord skulle kunna väcka anstöt hos allmänheten. Namnen strider därför mot goda seder och bruk. Som du skriver, Samizdat är ett begrepp som nog inte är allmänt känt i Sverige och vars fulla omfattning och konnotationer inte är klart definierade ens av människor med djup teoretisk eller personlig kunskap i ämnet. Den allmänt vedertagna betydelsen av Samizdat är litteratur. I förlängningen användes begreppet för att omfatta andra saker såsom kläder, men låt oss inte fastna allt för djup i definitionsfrågan, som trycks och distribueras i ett land utan statens medgivande. Det härstammar som du säkert vet från kommunistdiktaturerna i öst, primärt Sovjetunionen men även i andra länder, och omfattade alla verk som inte godkänts av staten och vars spridning eller innehav i många fall bestraffades med åratal i arbetsläger eller arkebusering. Jag har personligen tillbringat mycket tid i Ryssland och Ukraina och då fenomenet intresserat mig under längre tid haft längre samtal med folk som berättat om hur de själva, vänner eller släktingar bestraffats för innehav av böcker som idag har en självklar plats i vilken svensk bokhylla som helst. Min medgrundare Aron Flam, det är jag bara sticker in det, har en mer personlig relation till begreppet Samizdat då släktingar till honom under Sovjetåren smugglade litteratur in och ut från öststaterna. Ditt beslut att i egenskap av tjänsteman konstatera att namnet Samizdat strider mot citat goda seder och bruk ter sig i ljuset av detta en aning märkligt. Jag skulle således hemskt gärna vilja ta del av din motivering till varför detta ord skulle kunna väcka anstöt hos allmänheten. Jag tvivlar inte på att det finns ett fåtal äldre trogna partiföreträdare som nog gärna skulle se att begreppet helt föll i glömska. Men att allmänheten skulle ta illa vid sig av att ett bolag som sysslar med bokutgivning väljer namnet Samizdat på grund av ordets konnotationer till motstånd mot statlig censur och fängslande av oliktänkande kan jag inte riktigt förstå och ser därför fram emot att få ta del av resonemang bakom att neka ett bolag att använda sig av det ordet i sitt namn. Det finns säkerligen de i allmänheten som motsätter sig det fria ordet, men tryckfrihetsgrundlagen och yttrandefrihetsgrundlagen är mig veteligen tämligen tydliga på den här punkten. Jag ser fram emot ditt svar och tro mig när jag säger att det inte på något sätt ligger i vårt intresse att i och med detta provocera fram någon form av konflikt med vare sig dig eller Bolagsverket. Men då namnet har en så kraftfull, positiv och personlig innebörd för oss båda är vi såklart nyfikna på varför du bedömer det anstötligt. Om du föredrar att detta mejl skickas genom någon annan kanal så att det hela lättare kan diarieföras och eventuellt följas upp så skickar jag självklart gärna det den vägen. Med vänliga hälsningar. Vi fick aldrig något annat svar än att bolagsnamnet gick igenom, trots att vi uttryckligen begärt en motivering. Det är verkligen en ödets ljuva ironi att Bolagsverket ändå försökte stoppa det. För den enda myndighet eller person som kan ta anstöt av ordet Samizdat är en diktator eller en kommunistdiktatur. Och där bor vi tydligen inte än, tack och lov. Nu ska vi prata med Magnus Norell. Njut! Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik, Magnus Norell, andra gången du är här. Hur har du haft det sen kalifatets återkomst? För det var några år sedan du var med här nu.
Ja, alltså det är intressant. Den boken säljer faktiskt fortfarande. Och den, det finns ju en gräns för hur mycket man måste tjäna på ett kvartal för att de ska betala ut några pengar. Den är i och för sig ganska låg, men den har i alla fall fram till nu då. Och den kom 2015, så det är 4 år som den fortfarande genererar, inte så mycket, men i alla fall. Så det är ju klart att ämnet är fortfarande aktuellt.
Och ja, det är många som inser det. Men det är det jag menar, om du jämför med vad du skrev i den boken nu och den utveckling du har sett i världen under de senaste 4 åren, tycker du att det verkar som att någon har läst den och lyssnat?
Ja, både ja och nej. Både ja och nej. En del har väl läst den och lyssnat kanske av, med tanke på reaktioner jag får av boken. Men det är ju också så att jag skulle kunna säga, om jag var så förmäten, att vad var det jag sa? Och eftersom den boken då när den kom redan byggde på The Writing on the Wall, så undrar man ju lite
vad våra ledare
vad
tänker
våra
på.
Vad våra ledare tänker, precis.
Skulle du säga att våra svenska politiker är dimmiga i huvudet? Och då stavar jag dimmig. D-H-I-M-M-I-G-A.
Snyggt.
Tack, faktiskt. Det är inte många som kan uppskatta det. Jag skrev det för Johan Westerholm. Han reagerade på exakt samma sätt som du.
Ja, alltså. Med mitt praktiska hälsningar sinnelag så försöker jag ju värja mig mot sådana förklaringar. Men ibland är det svårt att inte göra det. För några år sedan så skrev jag en artikel efter då att, om minnesgoda lyssnare och du kommer ihåg det, så kom dåvarande EUs utrikestsar Ashton, då som ledde så kallade utrikesministeriet, hon och tillsammans med företrädare för diverse, bland annat Arabförbundet tror jag det var, eller ja, Arabförbundet var det, och några mer organisationer skrev en gemensam artikel, eller ett uttalande apropå Mohammed-affären, alltså de här teckningarna, som jag kritiserade ganska ordentligt, just därför att den var så full av appeasement.
Kan du förklara först, alltså, vad är en dimmi?
En dimmi, det är ett ord som handlar om icke-muslimska invånare som lever under islamisk styre. Och det är då judar och kristna framförallt, därför att det är då bokens folk tillsammans med muslimer, men de är inte riktigt lika fina som muslimer. Och de är då betraktade som dimmi, som är som en, det är en beskyddad, de är beskyddade av den som bestämmer i det här fallet då.
Snackar vi staden om beskydd som i allmän välfärd?
Maffian,
eller
maffian skulle jag vilja påstå. Okay.
Så att man betalar beskydd?
Du betalar beskydd.
Och du har rätt till det för du tror bara på en gud?
Typ så.
Men om du tror på flera gudar?
Ja, då ligger du väldigt dåligt till. Då ska du nog skudda stoftet.
Skudda stoftet?
Ja, från dina fötter och dra till något annat ställe.
Okej. Okay. Ja. Och vad betyder appeasement?
Ja, jag försöker hitta en svensk appeasement.
Underkastelse, är det ett
ord som... Nej, inte underkastelse, utan det är snarare så att man vad heter det på svenska?
Blidka.
Vad är det svenska ordet för appeasement? Det kommer jag inte på nu.
Inte blidka?
Nej, jo, det blir ju det. Alltså, konsekvensen är att om, eftersom de här, några människor blir så arga av de här Mohammed-teckningarna, så kanske vi ska sluta rita teckningar. Vi kanske ska sluta trycka vissa böcker. Vi kanske ska låta bli att sätta upp vissa teaterstycken. Så att de inte blir så arga. Det var andemeningen i det här uttalandet som jag kritiserade då. Just för att det inte fungerar. Vilket man kanske hade hoppats att... Man får,
varför fungerar det inte?
Därför att, ja, det fungerar inte därför att jag drog parallellen till 30-talet och innan andra världskriget, när man försökte göra samma sak med Hitler. Ja, men nu efter Österrike så nu vill jag inte ha mer. Nu är det bra. Nu okej. Okay. Och så kommer Tjeckoslovakien, först Sudetenland och sen Tjeckoslovakien. Samma sak händer där. Ja, men nu säger han att han inte ska ha mer. Så nu tror på det. Därför att om den motpart som du då försöker förhandla med eller diskutera med, så att säga, inte har samma utgångspunkt som du har, vilket ju inte Hitler hade då och vilket inte islamisterna har heller, då fungerar det inte, därför att det fungerar bara om vi är överens om att vi ska nå ett modus operandi där vi kan leva tillsammans på jämlika villkor. Men om du inte har, om den andra parten inte har det, då tar den andra parten det du erbjuder och vill ha mer.
Som mobbaren på skolgården.
Ungefär så.
Du kan inte ge honom godis.
Nej, det är dumt. Du vill ha mer godis.
Ja. Mm. Så någonstans så måste man liksom sätta ner en fot.
Ja.
Ja. Jag har nämligen läst din självbiografi också, En personlig resa.
Självbiografi, ja.
Eller ja, det är okej, men vad ska vi kalla det för? Ja, en bok med anekdoter från ditt liv.
Ja, så kan man säga. Mm.
Där du har lämnat ut allt det som är spännande. Nej, det har du inte. Inte
nej,
allt.
Det har jag inte allt.
Men det är mycket hästar och golf. Men framför allt så är det som en genomgång av utrikespolitiska misslyckanden som du får se med egna ögon, i princip.
Så kan man se det. Det är sant. Det är sant.
Så, för här får man följa dig på resa genom världens mindre trevliga platser.
Mm.
Du verkar ju tycka att de är supertrevliga.
Det finns i alla fall trevliga människor på de här platserna, det gör det.
Men du reser till Afghanistan, du är i Irak, Kyrgyzstan, eller
nej,
Uzbekistan.
Uzbekistan.
Ja. Uzbekistan, Israel, Palestina, delar av Afrika.
Ja.
Och sen var det med Sri Lanka.
Sri Lanka med, visst.
Tamilska tigrar.
Exakt.
Mm. Och på något sätt så får man liksom dels ditt perspektiv på världen.
Mm.
Och dels så får man veta lite vad som har gått fel när de här stora, ska vi kalla dem för civilisatoriska krafterna, möts på en internationell arena.
Mm.
Och då undrar jag, vad hoppas du att läsaren tar med sig härifrån?
Ja, alltså när jag skrev den här boken så var det resultatet av en ganska lång process, får jag säga. Jag hade väl berättat en del av anekdoterna i olika sammanhang och rätt många personer sa, du borde skriva ner det här. Du borde liksom, som större publik kan få läsa om det här. Och det var så det började och det var så jag till slut också gjorde. Så det är klart, och på ett plan så vill jag att folk ska läsa det här och kunna tycka att det är spännande läsning, därför att det är spännande berättelser från spännande områden med intressanta möten. På det vardagliga planet vill jag också. Men det är klart att precis som du säger, även om inte det kanske var så uttalat när jag skrev det, så är det ju så reser jag ju igenom konsekvenser av precis just detta. De här culture clashes som vi har sett. Och jag kan ju tycka att så här när jag har perspektiv och ser tillbaka, för det får du ju när du sitter och skriver ner någonting som har hänt för länge sedan. Så finns det ju naturligtvis kanske lärdomar här. Inte för att vara för förmäten, men för att ändå att kanske man kan göra på andra sätt när man ska försöka titta på konfliktlösningar. Kanske man ska vara lite mer lyhörd och mindre säker på att man alltid sitter inne med alla svar. Kanske lite mindre arrogant och mer ödmjuk. Men samtidigt, men ödmjuk på det sättet att, som Teddy Roosevelt en gång sa, att speak softly and carry a very big stick. Lite så. Att veta var du drar de här röda linjerna. Och vara beredd att agera om någon kliver över.
Hur skulle du säga att ditt perspektiv på världspolitiken skiljer sig från gemene man i Sverige?
Jag vet inte riktigt vad gemene man. Men gemene man, ja, det kan jag inte svara på. Så gemene man som intresserad.
Ja, men vi talade ju om det precis innan. Men jag alltså, satte på så talade du och jag här om att idag verkar det som att bevakningen av utrikespolitik har nästan försvunnit.
Ja, bevakningen har ju definitivt ändrats bara under min livstid också. Alltså, verkligen stor skillnad. Det är inte alls samma, det är inte alls samma bevakning på internationell politik som det var en gång i tiden. Och det går ju väldigt lätt att se för mig som har sett förändringen. Men för den som slår upp en tidning idag och tittar idag så är det inte så säkert att det är så lätt att se, eftersom det är svårt att se det du inte ser, så att säga. Det är svårt att veta det du inte får veta någonting om. Hur ska du veta vad som inte sägs eller vad som inte finns med om du tar perspektiv?
Men det är omöjligt, och du har ju haft ynnesten i ditt yrke att resa runt till alla de här platserna. Som om det nu fortfarande skrivs om någonting utrikespolitiskt, så är det ofta de här platserna.
Det är sant. Nej, det går inte att följa utrikespolitik idag, skulle jag säga, om du inte går ut brett utanför landets gränser. Det måste du göra. Definitivt om du vill titta på konflikt här där. Nordafrika, Centralasien, Mellanöstern, det spelar egentligen ingen roll vad du väljer. Måste du, om du ska försöka sätta dig in i en, det finns inga genvägar, du måste skaffa ett mycket, mycket större informationsinhämtning än vad som kan ges idag här.
Vad har Sverige för utrikespolitik? Vad vill Sverige?
Ja, det undrar jag också. Det skulle jag väl gärna vilja veta. Jag vet inte vad vi har för utrikespolitik. Jag försöker inte vara cynisk eller löjlig här nu. Men jag har inte sett att vi har någon utrikespolitisk linje. Annat än att vi ska vara snälla då och så.
För vi har ju ingen big stick, men vi skriker ju väldigt mycket om feministisk utrikespolitik.
Det gör vi, men det är svårt att få någon riktigt definition om vad det egentligen är. Och i så fall, så alltså, det är svårt att få någon definition. I alla fall har jag inte hört någon. Vad innebär det rent konkret? Och ännu viktigare, om vi har en feministisk utrikespolitik, hur ska vi då hantera länder, ja, som Iran till exempel, som ju är hyfsat ofeministiska, om man får uttrycka mig så, när det gäller män och kvinnor. Hur ska det översättas konkret? Det finns det ju inget egentligen svar på.
Nej, men jag frågar det därför att dels så vill man ju gärna veta. Alltså det är ingenting vi brukar diskutera särskilt mycket i valrörelser. Eller man hör inte våra politiker prata allt för mycket. Ibland så säger man något elakt om Trump kanske, men jag har inte hört dem snacka skit om Iran.
Nej, det är det jag menar. Det är den här ideologin då, eller vad det nu är för någonting, har ju en skriande brist på konkret innehåll. Alltså hur påverkar det här? Hur ska det här påverka Sveriges förhållande till olika länder? Det får vi ju inte riktigt veta.
Upplever du att andra länder är lika oklara i vad de vill?
Nej, alltså det gör jag inte. Det räcker med att du går till våra grannländer. Danmark och Norge, så tycker jag att det tycker jag absolut att det finns en helt annan nu vet jag inte om det har att göra med att de är med NATO, bara de två exemplen, men det finns ju en annan, skulle jag säga i alla fall, diskussion internt om hur, för att fortsätta ta Norge och Danmark som ett exempel, hur man ska förhålla sig till omvärlden på ett mer konkret sätt än vad vi har i Sverige. Utrikespolitik har ju aldrig varit någon stor fråga i Sverige överhuvudtaget egentligen, även om den täcktes bättre förr. När det fanns korrespondenter på flera andra håll än vad det gör idag. Men den här interna diskussionen, som jag nu ändå vill påstå finns det både i Norge och Danmark, den har vi inte riktigt på samma sätt här, skulle jag vilja säga. Och det är väl kanske inte någon stor fråga då i Sverige. Och då kommer man naturligtvis undan med sådana glidningar som en feministisk utrikespolitik, utan att avkräva sig, ja men vad betyder det konkret? Vad betyder det att Sverige ska göra i fall A, B, C, D och E? Det får vi inte riktigt veta.
Jag tänker på det därför att nu har du ju ändå varit på så många platser. Som jag säger, till exempel Marocko.
Mm.
Har de en klar utrikespolitik?
Ja, jag skulle absolut säga att de har.
Vad vill de då?
Marocko vill ha en position där det ligger, som gör att man är mer självständig gentemot övriga nordafrikanska länder. Eller man vill behålla den självständighet man har, ska jag säga. Den förre kungen sa en gång att Marocko har är som ett träd. Rötterna är i Afrika, men huvudkronan är i Europa. Man har kust både mot Medelhavet och mot Atlanten. Det var det första land som erkände Amerikas förenta stater faktiskt. Och man har en mycket, mycket gammal konstitutionell monarki. Och den här självständigheten gör att man måste hantera intressen både inom, alltså, det arabiska Mellanöstern, det muslimska Mellanöstern, samtidigt som man måste hantera förbindelserna med Europa. Och det gör att det finns ju hela tiden en nerv i hur man agerar gentemot Europa och gentemot Nordafrika. Du kan titta, egentligen oavsett vilket exempel, men du kan titta på eftersom jag sysslar med terrorism och kontraterrorism, så kan man ju se hur Marocko hanterar relationerna, till exempel, det blir framförallt Frankrike då och Spanien när det gäller terroristfrågan, och hur man väldigt klart och tydligt agerar för att till exempel hindra folk från att åka till, eller, nu åker ju inte så många till IS längre, men när man gjorde det, och hur man resolut agerar med de som kommer tillbaka.
Hur gjorde de jämfört med Spanien och Frankrike? För Marocko var väl rätt hårda, va?
Ja, precis, det var de.
Och Spanien och Frankrike?
Jo, de har ju, jämfört med Sverige så har ju de också varit rätt hårda, såklart. Men min poäng med Marocko var att man har ett uttalat, alltså en strategisk tanke. Vad vill vi att Marocko ska vara, vår plats i tillvaron? Och den platsen ligger mellan Europa och Nordafrika och Mellanöstern. Det är utsatt, men det ger också möjligheter. Och det betyder att man måste vara väldigt flexibel. Och det skulle jag säga att man är i Marocko.
Men det är pragmatiska.
Det är pragmatiskt, ja.
Det är realpolitik rakt av. Skulle du säga att det finns något ideologiskt där också? Alltså de har ju inte en feministisk utrikespolitik, så mycket har jag fattat.
Men det har de ju inte. Ja, jag vet inte. Det ideologiska är väl att, alltså, pragmatiken väger över, skulle jag nog vilja påstå. Och det, finns det en ideologi här så är det då att nuvarande kungen har en, sedan han tillträdde 1999, drivit en reformistisk agenda. Det är väldigt, som vi kan i alla fall. Jag menar, det kan man alltid diskutera hur långt eller, ja, hur långt man kommit eller inte. Om man kan,
naturligtvis... Vi börjar alla från vårt eget noll.
Ja, exakt. Och det har han gjort och han har gått vidare. Eller Marocko har gjort det. Så om det kan kännas som en ideologi, så är det ju någon form av reforminriktad ideologi som gör att du ligger, politisk geografi är powerful. Du ligger där du ligger, du måste hantera. Liksom. Punkt. Och det kräver, för att kunna behålla den här självständigheten, att du är pragmatisk. Men att du också vet när du ska dra de här linjerna i sanden som man inte ska gå över. Och det skulle jag ändå vilja påstå att Marocko har klarat ganska bra, jämförelsevis i alla fall.
För de är ju med i Arabförbundet.
Ja, det är de. Ja.
Och det är Jordanien också.
Det är Jordanien också.
Saudiarabien.
Mm.
Libanon.
Ja.
Syrien.
Ja.
Egypten.
Syrien kom ju nyligen med igen här.
Och Arabförbundet har ju en övergripande ideologi. Eller de försöker i alla fall.
Ja, precis. Ja, exakt. Jag vet inte om man skulle vilja kalla det en övergripande ideologi riktigt. Det spretar rätt mycket. Och det är inte så konstigt. Jag menar, länderna är rätt olika.
Ja, det blir väl ännu värre av att de tror att de är så jävla lika.
Ja.
Fast och pratar alltså, samma språk som, ja, de ser det.
Jo, fast å andra sidan, när man ser runt de här länderna, så är det ju inte många du träffar som faktiskt som han har anammat en sån syn. Att vi alla lika, det är inte... Det är en sak om man säger i de här högtravande kommunikerna som kommer ut efter mötena. Och det är en annan sak hur man agerar rent pragmatiskt. Verkligheten gör sig alltid påmind.
Jag tänker på det därför att en snabb fråga till dig som jag skulle vilja ställa, det är: varför försörjer vi Iraks försvarsminister?
det är ju en väldigt bra fråga, Aron.
Tack så mycket.
Jag gratulerar till den frågan och jag hoppas att fler ställer den och att man börjar agera väldigt snabbt här, så att det inte i alla fall vi inte fortsätter att försörja honom. Det tycker jag.
Jo, fast han är en svensk medborgare.
Ja, han är ju det.
Så han har ju rätt till bidrag.
Ja. Fast bidragen var väl för att han inte kunde arbeta.
I Sverige? Han har ju inget jobb i Sverige.
Nej.
Nej, han har jobb i Irak.
Ja, det har han.
Ja, de behöver inte betala sjukvårdsbidrag.
Nej, men det,
eller vad det nu är,
behöver kanske inte vi heller göra då, eftersom han uppenbarligen jobbar. Tycks klara sig ganska bra, men han är ju försvarsminister. Det är inte fiska.
Nej, fast det är ett land som blir mindre och mindre.
Ja, fast ändå.
Så, stressigt jobb.
Säkert. Men han har det.
Ja, okej. Okay.
Han kan jobba.
För Säpo gick ju också ut och varnade alldeles nyligen för att svenska kommuner och myndigheter ger pengar till islamistisk extremism eller till organisationer med anknytning till islamistisk extremism.
Just det.
Och då undrar jag, varför varnar de inte för att vi gör detsamma för socialister?
Fråga. Ja, det är mitt svar. Alltså, den här bidrags... Essensen här, i botten på din fråga, så ligger väl bidragssystemet som man ju verkligen borde se över. Och den här varningen då, som Säpo gick ut med, kan man kanske någonstans tycka att det var väl sent på dagen de upptäckte det. Ja. Det är ju rätt många som har varnat för det rätt många år, man säger så. Men nu ska vi inte vara sådana.
Nej, de brukar ju inte ens gå ut med politiska...
Precis, nej, och så det är väl en klar markering här. Men, och det är naturligtvis så att det finns ju kriterier för att få bidrag i det här landet. Både på kommunal och på nationell nivå. Och de är ofta ganska bra faktiskt. De är ju rätt tydliga och konkreta. Så problemet är väl kanske inte nödvändigtvis i första hand att det inte finns kriterier. Utan det är för lätt att få dem, utan att kriterierna inte efterföljs. Och att man inte följer upp det som görs.
Ja, eller så är det så att med mobbare, att ger man dem lite pengar så vill de ha mer pengar.
Ja,
och till slut vill de ha alla dina pengar och sen så delar de ut det till sina kompisar istället för till dig.
Ja, och så har det naturligtvis blivit på många olika håll här. Och det är ju samma sak här egentligen, att det har ju skrivits om det här ändå.
Ja, för Säpo var ute och varnade för det här egentligen redan i mars också. Ja. Angående individer då, inte organisationer.
Precis, nej, just det. Men även tidigare så har det ju faktiskt uppmärksammats. Och det är exakt så att det är så man ska se det här från Säpo. Att de överhuvudtaget går ut och säger det här är en ganska kraftfull markering. Att göra om och göra rätt. Och det är det som man ska lyssna på, så att säga. Det är det de egentligen säger. Det här går ju inte bra, det här är inte bra.
Nej, och det är inte deras jobb att ta fram, nej, ett nytt system för,
nej,
välfärdsstaten.
Nej, det är det inte. Nej, det är det inte. De skulle inte egentligen behöva gå ut och säga det här heller egentligen.
Nej, men skälet till att jag frågar det är ju för att det finns ju någonting lite dimmigt över allt det här.
Mm. Med DH.
Ja, med DH. Ja. Det är ju så. Ja. Därför att man betalar för beskydd.
Mm. Ja, visst.
Och det kräver ju i så fall också att man får beskydd.
Mm.
Och då kan det inte försvinna 6 stycken Glocks från regeringskansliet hip som happ.
Nej. Nej, det ska du inte kunna göra då.
Nej.
Det ska ju vara helt omöjligt.
Ja.
Det ska bli väldigt intressant att se vad, om någon gång kommer fram till någon, hur det gick till. Det
så hur skulle du vilja då att vår utrikespolitik såg ut?
Ja, Sverige då. Vi är inte med i NATO. Vi har en gång för länge sedan sagt att vi ska vara neutrala. Alliansfria och neutrala. Om det ska fungera och vara det. Och det kanske är bra eller dåligt, det vet jag inte. Men om det ska fungera, då måste du ha den här stora klubban också. Du måste göra det, du måste ha det för att kunna visa att om någon faktiskt skulle vilja hoppa på oss, så ska de inte göra det, för de tycker att det kostar för mycket. Men om vi då har ett försvar där försvaret själv säger att vi kanske kan klara oss en vecka. Och det var väl optimistiskt. Om man får fråga förra arméchefen så var det inte ens en vecka.
Nej.
Han fick ju gå när han sa det också. Då fungerar inte det här. Det fungerar bara om du kan göra det trovärdigt. Att du kan backa upp det här med från ord till handling. Kan du inte det, då fungerar det inte. Och då kan det ha helt motsatt verkan. Det är ingen som tar det på allvar. Det är ingen som de hör vad du säger, men det är egentligen ingen som bryr sig om det. Så att ska man verkligen hålla fast vid det här alliansfria i krig då? Nu är det naturligtvis en annan tid än när det här skrevs. Saker och ting har förändrat sig. Och neutraliteten också skrevs ju in i en annan tid, så det är skillnad nu. Men man ska ju också ha klart för sig, när man säger att man är neutral, då måste man också, inför vad är vi neutrala? En sak som, och det började jag titta lite på när jag läste din bok, Detta är en svensk tiger, att en reaktion som jag i alla fall har fått från rätt många håll, när man tittar på Sveriges roll under andra världskriget, är att, ja men, hur resonerade Sverige när man ska vara neutralt, när det faktiskt för en gångs skull var väldigt klart och tydligt vem som var ont och vem som var god. Att säga att man är neutral mot det som är riktigt ont. Var hamnar det någonstans? Var landar det egentligen? Och det finns bra rationella skäl till detta och att den här svenska utrikespolitiken. Men konsekvensen i efterhand blir ju att vår trovärdighet naggas ganska mycket i kanten. Och så att om man ska hålla fast vid det, då måste vi nog ha helt andra. Då måste vi göra det troligt att Sverige faktiskt kan försvara sig eller vill försvara sig om det skulle hända någonting.
Så vi måste ha en armé, det är steget?
Ja, basalt är det ju det som kan fungera. Vi måste ha en armé som kan fungera. Eller försvarsmakt som kan fungera. Och det är ju väldigt stor skillnad. Nu ska man inte, Sverige började mitten av 50-talet, hade ju till exempel världens fjärde största flygvapen.
Mm.
Så då fanns det ju skäl att säga att men vi ska vara neutrala om det händer någonting. Och då kunde man visa att okej. Det här blir en lite för svår nöt att knäcka. Den ger oss inte på. Då fungerar det.
Men som det är idag, nej.
Nej. Brasklappen är naturligtvis att om det ser annorlunda ut idag. Jag menar, det är inte samma.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Militära hot som det var en gång i tiden.
Men vi har fortfarande internationella samarbetspartners, så det vore väl skönt att ha en spets på vårt spjut som vi kan slänga emot dem om det skulle vara så att de inte lyssnar.
Så är det. Så är det.
Men då är nästa fråga, vad ska de lyssna på då? Vad borde Sverige vilja internationellt?
Ja, alltså som jag sa till, alltså, jag kan inte identifiera vad som är svensk utrikespolitik. Om det finns någonting sånt så kan inte jag kan inte ge dig ett svar, för jag har aldrig hört.
Nej, men vad skulle du vilja att det var?
Vad jag skulle vilja?
Ja.
Jag skulle, ja.
Du är ändå säkerhetspolitisk expert.
Ja. Det vet jag inte.
Okej, om inte du är det, då vet du 17.
Säkerhetspolitisk expert. Jag skulle vilja att Sverige, okej, det här blir lite önsketänkande då. Det är jul om en månad. Men då är det ju så att om vi har någonting historiskt i Sverige som jag tycker är bra, så är det någon form av tillit till ett system som kan fungera demokratiskt. Någonstans. I grunden så finns det någonting gott där människor är inte bara, man vill klara sig, man vill visa att man kan hantera sin egen verklighet utan att kanske i första hand springa och söka hjälp överallt. Man vill kunna ha en självständighet som gör att man inte alltid måste sjunga i kören. Så sen vi gick med i EU så låter vi så att säga EUs kommunikéer styra lite av utrikespolitiken. Vi går inte emot någonstans egentligen. Det är väldigt sällan i alla fall. Det finns säkert sådana kanske fall, men jag kan inte just nu påminna mig en enda gång när Sverige har sagt att nej, det tänker vi inte gå med på. Men det kanske vi skulle göra någon gång. Vi måste i alla fall så måste vi ha en grundsats där det ska vara möjligt. Utan att det ska vara någon. Man vill inte göra stora åthävor, men man måste ha klart för sig att det måste finnas ett sånt utrymme för en nation. Och jag tror också att nationen som sådan är en nödvändig del för att kunna, alltså ska du ha en riktig demokrati, en liberal, sund, frisk, mogen, modig demokrati, då behöver du en nation. Och då måste det finnas en sorts gemensam berättelse om den nationen. Och det är inte unikt för Sverige, det är liksom generellt, tror jag. Tittar du på länder som är demokratiska, som funkar demokratiskt, så har de det.
Även diktaturer försöker ha en berättelse.
Även diktaturer försöker ha en berättelse. Och det har ingenting att göra med, det går alldeles utmärkt att ha in mängder människor som inte är födda här. Poängen är att du har en gemensam idé om vad det är att vara, i det här fallet, svensk. Men då måste du också definiera det för dig själv och ha tillräckligt mycket kohones för att backa upp det också när det skulle gälla. Även om du då går emot inom citationstecken eventuella ukaser från Bryssel. Utan att det är någon stor grej.
Men ska vi ta ett exempel då? Därför att en av de saker som du har skrivit väldigt mycket om, det är ju just Israel-Palestina-konflikten. Bland annat i en doktorsavhandling här, Democracy and Dissent. Som alltså handlar om den israeliska fredsrörelsen och de mekanismer som du tycker dig identifierar i det israeliska samhället för att tillåta avvikande åsikter även under, vad ska man kalla det för, de mest pressade omständigheter. Där alla egentligen måste dra åt samma håll och drar i handling åt samma håll. Så skriver du att där får man ändå gnälla medans man utför handlingen, så att säga.
Just det, precis.
Så,
det är väldigt spännande.
Kan du berätta lite om vad den handlar om?
Ja, den handlar precis just om detta. Därför att jag är statsvetare då, min doktors avhandling i statskunskap. Och en tes i statskunskap, statsvetenskaplig teori, är ju ofta det att man om ett land utsätts för ett stort yttre tryck, så tenderar man att inte bara att samlas runt fanan, så att säga, men också att slå ner på allt för mycket internt snack och diskussioner. Vi måste liksom ha en gemensam, vi har en yttre fiende, vi har inte tid med det här interna tjabblet. Och Israel går emot det i väldigt hög utsträckning, och det är ju spännande. Och det var det som fick mig att börja forska om det här och skriva om det där. Varför är det så där och ingen annanstans egentligen? I alla fall inte så utåtagerande som Israel. Och de har ju verkligen stått under yttre press under hela den tid som nationerna har agerat. Så varför är det på det viset? Det var frågan. Och det vill jag påstå att jag svarar på i doktorshandlingen.
Ja, för just sist du var här i den här korrumperade ljudfilen, då försökte jag få ut vad vi skulle kunna ta från det israeliska systemet och stoppa in i det svenska systemet för att få till någon sorts djävulens advokatfunktion här.
Just det.
Så att det inte alltid blev de här, vad ska man säga, hallelujah-stämningar.
Konsensus, nej, just det. Nej, men det är ju det. Alltså det du kan ta med dig, och jag säger inte att det är direkt applicerbart, därför att i det israeliska / judiska förhållningssättet, deras politiska filosofi så att säga. Så det finns det här inbyggt, det är ju det jag skriver i avhandlingen. Det här är flertusenåriga idéer och traditioner om hur man ska förhålla sig till politik, till varandra, till konflikter och så.
Ja, du påstår bland annat att yttrandefriheten är en judisk uppfinning.
Ja, det är inte att de här skriver, men det skulle man kanske kunna säga att det är.
Du säger
men,
att principen om att man ska...
Precis, du ska kunna överklaga, du ska kunna... Och den fanns inskrivet väldigt tidigt i sättet som det judiska samhället fungerade på. Och det kan man då se, nu är den här avhandlingen 20 år gammal, men du kan fortfarande se det i det israeliska politiska systemet. Och det som sagt kan man inte bara översätta, men det man kan översätta, det som är applicerbart i Sverige, det är ju det att du skapar de här utrymmena för samtalet, för det goda samtalet, de här plattformarna där alla åsikter kan komma fram och komma till tals. Och hur oerhört viktigt det är att inte vifta bort eller försöka tysta ner eller stigmatisera åsikter, även om de kan vara för din egen del väldigt otrevliga och otäcka. Utan det ska bemötas up front. Och det är oerhört viktigt att skapa de här plattformarna, de här utrymmena. Så det kan man ta med. Och det behöver vi, skulle jag vilja påstå, väldigt mycket mer av här.
Ja, min egen lösning på det är bara att ta bort pressstödet. Därför att man kan inte dopa människor med inkompetenta åsikter som är dåliga på att tänka.
Nej.
Alltså det är jättetråkigt att de föddes dåliga på att tänka. Jag håller med om det. Men det kommer alltid finnas folk som springer snabbare, hoppar
så
högre.
Så kommer det göra.
Ja. Och de ska givetvis få tänka. Mm. Men de behöver inte få statsunderstöd för
nej.
Det.
Nej.
Men det är min personliga åsikt. Skälet till att jag tog upp allt det här med just Palestina och Israel, det är för att det är ett intressant case, tycker jag, för det bland annat som avhandlas i En personlig resa.
Mm.
Därför att här har du en konflikt som hela världen är inblandad i.
Ja.
Så vad är din syn på den konflikten? Vad min syn är rätt tydligt vid det här laget, så jag tänker att...
Nej, alltså, när jag skrev avhandlingen så var det ju mer för de här filosofiska frågorna om vad det gjorde att just Israel agerar som de agerar, än att jag var så himla intresserad av just konflikt mellan Israel och palestinier, faktiskt, ärligt talat.
Ja, du var väl helt ointresserad?
Ja, från början var det. Ja, visst, absolut. Det var inte någonting som jag hade... Det var inte alls det jag hade tänkt skriva om alls. Utan det... Tittar man på konflikten mellan Israel och palestinier, så i ett regionalt perspektiv så är det en väldigt liten konflikt egentligen. Den har blivit stor därför att så många har engagerat sig i den, så att säga. Det skrivs om den hela tiden, det presenteras nyheter, det är Jerusalem måste väl vara en av de mest journalisttäta städerna i världen, och det är inga problem att vara journalist där. Du kan prata med alla pratar gärna med dig, vare sig du frågar dem eller inte. Det är hela tiden, så det blir lätt att producera historier och så, som ska någon redaktör ska titta på. Men tittar du på antalet människor som är involverade, tittar du på skada och dödade, tittar du på det, jämför du på de här planen, så är det en liten konflikt. Även i regionen så är det en mycket liten konflikt. Så att den har blivit så stor, inom citationstecken här, det har ju att göra med att så många runt omkring har varit engagerade i det.
Men varför? Varför har så många runt omkring varit engagerade i vad som egentligen är bråk om en strandtomt utan naturresurser?
Ja, just det.
Strandtomt är fint.
Strandtomt är jättefint.
Men det är finare om du har en oljekälla precis bakom dig.
Ja, i alla fall värt mycket mer pengar.
Ja,
precis. Nej, det har de inte heller. Ja, alltså det är ju en intressant fråga. Det för många år sedan.
Sätter jag dig på pottan nu?
Nej, du sätter mig inte på pottan, men det finns väldigt många förklaringsmodeller. Men jag tänkte börja med att säga att en förklaringsmodell när det gäller Europas engagemang i det här, det går ju tillbaks till det att det här var födelseplats för kristendomen. Jesus agerade här, han föddes där. Och eftersom religionen ändå har varit med i politiken även i Europa under väldigt lång tid, det tog lång tid för oss, och är fortfarande i väldigt hög utsträckning. Så, och även om vi har så att säga separerat det nu, och det är också nödvändigt i sann demokrati att göra det, så har det spelat roll för intresset. Så det började för ganska länge sedan. Långt innan Israel bildades så fanns det här intresset för landet, så att säga. Av historiska religiösa skäl. Det är ett skäl till att det är så Och det är ett viktigt skäl, tror jag. Även om de flesta idag kanske inte har, eller många idag inte har den här religiösa kopplingen.
I väst i alla fall.
I väst i alla fall. Så är det fortfarande en faktor som finns med där som har gjort att det har följt med, så att säga. Så det är ju det ena skälet. Och sen då, sen Israels återbildades, skulle jag vilja påstå, för det fanns ju faktiskt en judisk stat där för 100 000 år sedan. Så alltså, dels blev det ju en del ganska snabbt i ett stormaktsspel mellan Sovjetunionen och USA. Det spelar också roll, såklart.
Mm. Men det är inte de enda stormakterna, för arabvärlden är också en stormakt.
Nej, men då, alltså när vi talar slutet på 40-talet, men på 50-talet, då var det, då fanns ju Sovjetunionen och USA, ja. Då var ju de supermakterna. Och det blev ju ganska snabbt en slag på sig i den konflikten också. Men sen har det naturligtvis förändrat sig. Men, och sen att det för... Eftersom själva det faktum att du att det blev en judisk stat mitt i denna region som var muslimsk arabisk, var naturligtvis en förutmyckelse, sågs det ju som bland de muslimska länderna, arabiska länderna, som man inte
tror jag som att det har försvunnit. Tid.
Nej, det har inte alls försvunnit, och många finns det kvar, men det har ju ändrats ganska mycket. Jag menar, Israel har ju idag fredsavtal, och bara i idag så läste jag om det här, ett möte i London där politiker, intellektuella, forskare, journalister från flera arabländer samlades för att och kritiserade BDS-rörelsen. Man kritiserade de arabiska ländernas ensidiga hållning gentemot Israel. Man krävde att man skulle öppna upp en dialog. Alltså, det mötet ägde rum under flera dagar här nu i London.
Så att det har var israelerna hänt... bjudna?
Israelerna var inte där. Det var ett internt möte för att diskutera. Det var ett internationellt möte för att hantera konflikten som man såg var förödande för de egna länderna. Att man måste släppa det här.
Ja, antisemitism brukar vara förödande för båda parter.
Ja, precis. Och det är då den sista grejen här som jag också skulle vilja ändå ha med. Att antisemitismen spelar också roll. För att den här konflikten har varit så långlivad. Därför att det argumentet dyker upp också hela tiden. När man gräver lite så finns det där. Även idag i Europa så finns det där.
Alltså, jag har slutat vara rädd för att säga det. Jag skiter i om jag råkar vara född jude eller inte. Det är supertydligt om man bara sätter sig ner. Och sen det där religiösa du säger, det är ju väldigt närvarande. Läser man de här första FN-resolutionerna om Israel och situationen, så skriver de ju The Holy Land.
Ja.
De skriver ju inte Israel.
Nej. Nej.
Skriver det heliga landet.
Helt rätt. Så det finns ju där från början.
Ja. Och det är ju en av de stora frågorna för kristna araber och judar, eller kristna muslimer och judar, att man ska ha tillgång till de heliga platserna.
Mm.
Det är det viktigaste för alla som åker till Jerusalem som turister i alla fall.
Ja.
Ja, nu har ju araberna delvis kontroll över Klippmoskén.
Mm.
Och där får ju inte judar gå in, till exempel.
Nej, det finns det är i alla fall omgörnat med en väldig massa restriktioner. Du får inte gå upp och be där, till exempel, som jude.
Absolut inte. Nej.
Nej. Vad är...
Nej, men alltså... jag undrar, därför att den här konflikten, den upptar ju hela världen.
Ja.
Mm.
Och
arabländerna kommer sällan överens inbördes, men det är inte som att de inte försöker.
Nej, just det. Nej, men alltså, jag hävdar ju då att tittar man på de genombrott som har skett i när det gäller alltså förhandlingar mellan Israel och Palestina, de enda framgångsrika genombrott som har skett, det är när de har i princip suttit själva och hamnat fram en lösning. Alltså det här med att det har blivit, varenda gång du har en stor internationell konferens så fungerar det inte. Så att lärdomen här är ju att lämnade till sig själva, så att säga, så skulle de nog kunna fixa till en lösning, skulle jag tro i alla fall. Men det faktum att det har blivit så många andra som är intresserade, och att egentligen båda sidor delvis har använt sig av det också, för att säga att det har också bidragit till att det inte har fått någon lösning. Men det här internationella intresset, eller vad vi ska kalla det, är mer en del av problemet än en del av lösningen. Det har ju verkligen historien visat klart och tydligt. Alltså, de enda gångerna man har lyckats få igenom positiva förhandlingslösningar, så har man i princip, så att säga, om inte lämnats helt själva, så i alla fall skött det här utan att CNN och hela världen är där och kollar. Det är ju en lärdom.
Tillsammans med det här mötet i London som jag inte kände till, som var alldeles nyligen, så har jag sett såna här undersökningar nu. Delvis från dig och Johan att Marocko kanske vill värmas upp, så att säga. Om man ska kalla det värma upp. Nu använder jag kalla kriget terminologi här. Och Tunisien ligger ju också lite längre fram än de andra muslimska länderna. Är det alltså en muslimsk perestrojka vi ser nu?
Nej, alltså, när jag skrev kalifatet, kalifatets återkomst, så ville jag ju, jag vet inte om man ska kalla det perestrojka. Det jag ville göra där var att lyfta de här reforminriktade krafterna i Mellanöstern, som då, som ett svar på Islamiska staten, sa att det här är vårt problem. Vi måste lösa det här. Det här har att göra med, det här kommer inte från Mars, det kommer liksom från oss. Så det har under lång tid funnits de krafterna i muslimska arabiska länder. Det är inte någonting som har hänt nu på något sätt. Men de krafterna är fortfarande, är ju små. Jag menar, det är inte jättemånga människor det handlar om. Det här mötet som jag talar om nu, det ägde rum i London.
För de kunde inte ha det i
Arabien. Nej, det skulle inte gå. Och att det var inga israeler med, därför att det skulle vara problematiskt för flera av dem som var där. Därför att i en del av länderna så är det fortfarande olagligt att träffa och umgås med israeler. Alltså olagligt, det är ett brott om du gör det. För att undvika det, så fanns det inga israeler där. Men perestrojka, ja, det hade ju varit bra om det är det. Jag kan inte riktigt säga om det är det eller inte. Men jag
har sett undersökningar som visar att väldigt mycket ungdomar över hela Mellanöstern börjar inte vara så förtjusta i islam.
Nej, jag tänkte säga det. Och det kan du se i Iran. Att de här demonstrationerna i Iran och även i Libanon, där man så här kliver över det här, där man inte låter sig identifieras utifrån det religiösa epitetet som man får i pannan. Och det är naturligtvis en viktig händelse att det är så. Det såg vi i och för sig för 10 år sedan i Iran också, 2009, så var det samma trender, det slogs ju ner. Men man kan titta senare positivt här, så är det ju ändå att trots de här auktoritära repressiva samhällena, så kommer det upp hela tiden, och det betyder att det finns där, det finns i samhället. Och det är positivt. Så, och apropå, vi ska kunna gå tillbaka till förra frågan. Vad vill du säga om svensk utrikespolitik? Ja, men det vill jag säga om svensk utrikespolitik. Att vi stöder de krafterna och gör det oförväget, öppet. Även om då vi kanske får problem med vissa regimer.
Alltså, vi kommer ju få stora problem. EU är ju och avser bli oerhört integrerat med Nordafrika och delar av Mellanöstern. Alltså hela Medelhavsregionen är ju EUs mål att ekonomiskt integrera med EU.
Euromed. Ja, och i botten är det naturligtvis en fin tanke. Man tänker att man ska dra in dem i ett ekonomiskt, socialt sammanhang för att undvika då väpnade konflikter etc, etc, etc.
Och förhoppningsvis också korrumpera dem med västerlandets alla nöjen som öl, pornografi och hamburgare.
Ja, till exempel. Ja. Make love, not war. Men det som är viktigt då, det är ju då att då måste vi ha, då måste, när jag säger vi, EU måste då ha en strategisk syn på, men vad är det exakt vi vill att vi ska nå fram till? Är det inte så bara, men bara det här handelsekonomiska eller det sociala, att kanske underlätta rörelser ungefär som den inre marknaden och så vidare. Eller är det någonting mer? Är det här en fråga om en sorts konfliktlösningsmekanism? Vill vi att de här länderna ska lyfta sig själv i nackskinnet och liksom?
Kanske, jag vet inte. Jag har gått igenom en hel del av de här avtalen och deklarationerna, fördragen, kontrakten som har slutits. Och mitt intryck är att arabvärlden är superklara med vad de vill. Jättetydliga. De vill att Israel försvinner. Det är det viktigaste av allt i alla avtal. Det är alltså de största punkterna, det är de som upptar mest text. Och sen så är det väldigt viktigt för dem att deras befolkningar får flytta hit och arbeta obehindrat och ta del av välfärdssystemen obehindrat. De vill att europeisk kultur och media stödjer deras ideologi, inte skriver negativt om islam.
Nej.
Och bara skriver negativt om Israel.
Nu talar du om kommunikera och avtal inom eller mellan?
Både och. Både. Det finns flera organisationer. Just nu så satt jag och tänkte på den här Euro-Mediterranean Peace.
Ja, just det. Euromed. Ja. Ja, processen kallas det.
Ja, Barcelona-processen.
Ja, det också. Ja. Ja.
Och det är väldigt tydligt att Europa, EU liksom De pratar om tolerans och de pratar om att vi ska vara vänliga mot homosexuella och att kvinnor ska ha likadana rättigheter och att människor som inte är muslimer i de här länderna måste få vara det de vill vara.
Ja, ja.
Men de senaste, om vi ska ta det här från 67 eller 75 då, så har ju arabländerna kanske inte riktigt levererat någonting av det här.
Nej.
Men EU har levererat allt de har lovat. Med har, besked.
Ja, det har det. Nej, precis. Du har själv tagit upp de två länder där det har skett saker, Marocko och Tunisien. Delvis. Och vad beror det på? Båda de länderna har i synnerhet Tunisien, har ju ett civilsamhälle som har varit oberoende av den religiösa överbyggnaden. Faktiskt även i Marocko, inte lika höga som Tunisien, men även där. Och det finns en väldigt stark koppling till en så franskt kultur. Inflytande. Och det kan man ju
naturligtvis... Go both ways, som man säger på engelska. Ja, alltså Frankrike ser ju både Nordafrika och arabvärlden som sin intressesfär. Så ungefär som Ryssland gör med Kaukasus.
Ja,
eller,
ja, absolut. Precis. Så där har man ju kopplingar. Men och det jag menar med att om du ska ha en sån här process, så måste du vara väldigt klar över vad är det du vill att det ska leda fram till. Vad ska slutmålet vara? Och så måste man ju hela tiden titta, ja, men har de levererat eller inte? Vad kan vi se för skillnader? Kan vi se några positiva effekter av det här eller inte? Och om vi inte kan göra det, har vi gjort fel någonstans? Och det har ju inte EU riktigt klarat av. Och det tror jag har att göra med att det är ungefär så när arabiska våren bröt ut, eller hur ska jag uttrycka det? Att man ville så gärna att det skulle fungera. Du ville så gärna att det här skulle funka. För det var så vackert med twittrande människor. Liksom från Bagdad till Kairo som slängde repressiva regimer över ända. Så att man vägrade se allting som skulle kunna gå emot det här. Och då blev naturligtvis besvikelsen så mycket stor. Men det borde inte ha varit så svårt att se att det här kanske inte funkar. Det måste till någonting mycket, mycket mer.
Alltså tittar du över de senaste 100 åren, så är det, tycker jag, väldigt uppenbart att i alla fall Europa, inte... USA eller England i lika stor utsträckning. England gick ju med i EU väldigt sent också. Mm. Och nu vet vi inte ens om de är med längre.
Det vet de inte själva.
Nej. Men det är ju att Europa har verkligen... De har gått arabvärlden till mötes på varenda punkt.
Mm.
Och leveransen tillbaka har varit noll och intet. Och det säger jag... Alltså det här är det är inte bias. Ni kan gå och läsa själva. Ja. Det är bara in och läsa avtalen.
Nej, så får ni se.
Liksom, därför att det finns inget arabland där det är lagligt att vara homosexuell idag. Det finns inget arabland idag där man får vara ateist ens.
Nej.
Så... Vad exakt? Alltså, demokrati? Nej, inte en enda demokrati.
Nej. Ja, Tunisien då möjligen igen. Och det finns ju embryon. Men så Tunisien skulle ändå vilja... Det är det enda riktigt bra exemplet skulle jag vilja säga efter den arabiska våren. Där du kan se förändringar till det bättre.
Ja, och Jordanien då till exempel. Ja, de har ju i alla fall fred med Israel nu.
Ja, det har de.
Och det var väl de som mest var ute efter Jerusalem från början.
Ja, visst.
För det är hashemiter, precis som marokkanerna.
Ja, exakt, just det.
Och det är deras plats i Jerusalem, så som de ser det.
Ja, visst. Ja, man kan kompromissa. Visst, nej men absolut. Och det jag menar med att vad EU har saknat här är ju den här strategiska tanken. Vad vill vi med det här egentligen? Och det är väl så då att som i så många andra sammanhang när det gäller utrikespolitik, så blir själva processen, blir utrikespolitiken. Vi har en process här. Och då blir det konkreta. Du vet, det produceras avtal, förhandlingar, utbyten, bla 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 bla. Och det är...
Ja, vi styrs ju också av kollektivister. Ja. Du har ju läst min bok, du vet ju att de är mer intresserade av relationer än resultat i processen.
Ja, precis, just det. Det var väldigt bra uttryckt. Och det tror jag man kan säga om det här också, att själva processen har blivit resultatet. Själva processen är det här. Och det finns egentligen ingen tanke kanske. Vad ska det nå fram till? Ska Mellanöstern bli demokratisk? Ja, det vore väl bra. Hur ska det gå till då? Vad var konkret? Ja, då blir det gärna mycket svårare. Och det svar som de gångerna jag har ställt de frågorna till folk i EU då, på olika sammanhang som håller på med det, så säger jag, ja men det är processen som ska rädda fram till det här. Så småningom kommer vi att, så att säga, korrumpera in dem i demokratin. Och så stannar det där. Hur då? Ja, ge det tid. Måste få ta tid. Det är det svåra jag har fått.
Men det förutsätter att man tror att demokrati är slutresultatet på en historisk process och alla är på väg dit.
Ja, lite så blir det. Och så fort som du börjar säga och invända och fråga hur konkret ska det gå till, så...
Inga svar.
Nej, Eller undanglidande, svår. Alla politiker svarar, men de svarar undanglidande.
Så om du fick bestämma så skulle vi vara med i NATO?
Nej, det vet
ha
jag
ett
inte.
Stort försvar.
Det är stort, men det kunde vara
och fungerande försvar i alla fall. Veta vad vi vill.
Ja, precis. Veta vad vi vill. Ja, i alla fall veta vad vi vill. Ja. Men med NATO vet jag inte riktigt. Jag har nog ingen synpunkt på den. Ingen åsikt i den frågan, tror jag. Jag vet inte riktigt vad skulle vi göra där. Sverige är ju med i den här Partnership for Peace redan.
Vad är det då?
Jo, det är ett associationsavtal där vi till exempel tränar med NATOs länder i olika övningar. Så att jag tror att från NATOs sida så har man nog räknat Sverige som en del av väst sen jämt. Det var väl ingen som riktigt trodde något annat.
De måste ha missat memot att vi kom med först 97.
Jag trodde inte de brydde sig så mycket om det.
Nej, kanske inte. Men så vad du säger är att vi är redan dimmis åt NATO.
Ja, det är bra. Vi tolereras.
Då skulle jag vilja fråga, för det här är ju böcker du redan har skrivit. Kalifatets återkomst, En personlig resa och din doktors avhandling, Democracy and Dissent, som jag verkligen rekommenderar alla att läsa. Faktiskt, det är en fascinerande läsning, Magnus.
Tack för
det. Men vad jobbar du på nu?
Jo, nu har jag ett manus som är klart, som också handlar om Mellanöstern, som är en jag har lagt artiklar under teman med en lång inledande kappa, nästan en bok i sig, där jag skriver om, andemeningen är väl att det som sker i Mellanöstern idag, det finns förklaringar till det, det finns orsaker till det här, och de var tydliga för ganska många år sedan. Och redan då så skrevs det om det, bland annat om mig själv. Så det är ett sätt att sätta ord på en förklaringsmodell helt enkelt. Varför ser det ut som det gör idag? Jo, de här skälen. Och det gör jag genom att publicera de här artiklarna då igen under teman Nordafrika, islamism, Israel-Palestina, Gaza har en egen rubrik faktiskt till och med. Och lite så. Så att, och det manuset är så att säga färdigt. Och, ja.
Och vad är syftet med det? För jag menar, jag har ju pratat med dig tillräckligt många gånger för att veta att det ska man alltid fråga dig. För du skriver för att folk ska använda informationen.
Ja, det är väl därför de flesta skriver, hoppas jag. Eller tror jag. Eller?
Vissa vill få självdistans,
ja.
Skapa mening,
ja,
insikt.
Ja, jo, men insikt det handlar det om. Och stimulera till en diskussion. För att när det gäller Mellanöstern just så finns det ju kanske en tendens, det är tillräckligt gammal för att kunna, tycker mig kunna ha sett, att det presenteras, det har delvis att göra med det du säger, att vi har tappat väldigt mycket av utrikesrapporteringen därför att det finns inga resurser eller vad det nu beror på. Saker som händer smälls upp om det händer någonting, men det finns inget sammanhang.
Nej.
Det blir väldigt konstigt, det liksom puff säger det. Men det finns ett sammanhang. Det finns en orsak till att saker och ting händer. Det finns det ju alltid. Och den kan man väldigt ofta faktiskt förstå och förklara. Ungefär som när du skrev din bok. Det finns en förklaring till det här.
Ja.
Det är bara att vi har inte gjort det, vi har inte tittat på det. Och det menar jag att det gör här också. Och det spelar roll därför att vårt förhållningssätt till exempel de här konflikterna i Mellanöstern som ju tenderar att, det är inte som i Las Vegas, what goes in Vegas stays in Vegas. What goes in the Middle East does not stay in the Middle East. It comes calling.
No.
Eventually. Och det måste vi förstå att det finns förklaringar till det. För då det är enda sättet att kunna hantera och kunna bemöta det. Så därför så är ju naturligtvis, hoppas jag att någon vill trycka den och sen också att man ska kunna läsa den och få en förklaring, få en förståelse för vad som har hänt. För det finns förklaringar och de är begripliga.
Ja, tryckaren tror jag vi kan klara av, men att få en boklåda och ta in den.
Nej, det vet man ju aldrig.
Nej, för jag menar kalifatets återkomst gjorde du ju själv.
Jo, det är sant. Ja, precis. Ja, det, ja.
Men den togs i alla fall in av boklådor.
Ja, visst. Vi kan ju köpa den överallt. Kan jag.
Och det rekommenderar jag alla att göra, faktiskt.
Tack.
Är det något mer du vill? Har du någon titel på det här kommande mästerverket, förresten?
Nej, aldrig titlar egentligen.
Så ingenting du vill avslöja nu?
Nej, jag tror inte.
Nej, men då ska vi försöka hitta någon som vill trycka den då. Ja. Och sen så tackar jag för att du har kommit hit.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik med avsnittets gäst
Magnus Norell. Vill du läsa Magnus böcker så finns de i vanliga boklådor, och den bok han skriver nu letar vi fortfarande förläggare åt, vilket Samistad kanske kan hjälpa till med. Vi får se. Ett stort tack till dig som stöttar Dekonstruktiv kritik via Patreon, PayPal, Bitcoin eller Swish 0768943737 0768943737. Alla sätt att donera på hittar du i beskrivningen av avsnittet, oavsett vilken plattform du lyssnar på. Dekonstruktiv kritiks affärsmodell är helt donationsdriven, så om du har lyssnat mycket och ännu inte skänkt en slant, gör gärna det. Till dig som redan gjort det är jag oändligt tacksam. I beskrivningen hittar du också länk till hemsidan aronflam.com, och när du ändå är där föreslår jag att du går in på fliken merchandise och köper julklappar till hela familjen, alla dina arbetskollegor och vänner, och varför inte till en främling på stan. Där finns julröda t-shirts och muggar med budskapet krossa socialismen, som snart är färdigkrossad, och då får vi väl ta tag i nationalsocialismen, så som det ser ut just nu i alla fall. Även sådana texter som Your feelings are hurting my thoughts, alltså dina känslor sårar mina tankar, vilket Bolagsverket gjorde alldeles nyligen, är också Dekonstruktiv kritiks motto. Samtidigt finns boken Det här är en svensk tiger, som snart sålt slut på den här upplagan. Så vill du hinna få själv eller ge bort ett exemplar till jul, är alltså en god idé att göra det på aronflam.com. Vill du ha ett signerat exemplar av boken har jag lagt upp ett särskilt julpaket där du kan köpa både ett signerat ex av Det här är en svensk tiger, och då får du på köpet stand-up-antologin Jag bombade, som handlar om svenska komikers misslyckanden, både professionellt och privat, och de misslyckandena är många. Båda böckerna säljs via mitt förlag Samistad, som jag har startat med Gustav Moell, min redaktör på Det här är en svensk tiger. Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.